Nu var det ju ett tag sedan som vi pratade med varandra ordentligt i podden. Vi hade ju förra veckan en intervju med Lofsan i Stockholm. Så det blev ju väldigt mycket fokus på henne där såklart. Hur tyckte du det gick förra veckan?
Ja, men jag tycker det var jättekul. Jag känner liksom alltid så här, jag har ju jobbat med Lovisa i många år. Men hon är ju väldigt klok. Och så jag tycker jag får alltid med mig någonting när man sitter, när man tar sig tiden och liksom så här, sitter ner och pratar och får höra hur hon tänker och så här. Så jag tyckte det var väldigt intressant.
Ja, men det var det. Och för mig var det första gången som jag träffade henne. Och det var jättekul, för jag har ju följt hennes resa sedan hon startade bloggen 2009. Så det var ju jättekul för mig att få träffa henne på riktigt. Jag tycker också att hon har väldigt, väldigt mycket intressanta tankar och åsikter som jag ändå gick hem med och liksom funderade lite över själv faktiskt. Så det var jättekul.
Och det kändes som att det var många som uppskattade också liksom så här, att vi dels löpning, men också att vi också pratade lite om det här företagande och liksom, för hon är ju väldigt intressant på så sätt, i och med att hon är ju ganska långt fram liksom inom träningsbranschen som kvinna idag.
Ja, men precis. Jag tror att det är väldigt många, kanske några av våra poddlyssnare, som faktiskt funderar på att liksom satsa på att jobba i träningsbranschen på olika sätt. Och då blir det väldigt kul att höra henne prata om det. Det kände verkligen jag, för jag är väldigt, väldigt träffad där i målgruppen. Så det var kul.
Ja, och det är kul med gäster. Så jag tänker att vi ska absolut ta in fler gäster, för det är alltid kul att träffa nya och få deras tankar eller funderingar och sånt.
Ja, absolut. Och nu undrar jag lite så här, för vi, alltså när vi ses eller när vi hörs, det är typ bara i poddsammanhanget. Så vi pratar ju inte så mycket utöver podden egentligen. Så jag har ju inte så stor koll på vad som har hänt i ditt liv sen 2 veckor tillbaka. Hur har det varit? Hur mår du? Vad har hänt?
Jag mår bra. Alltså jag njuter hela tiden nu av att faktiskt få må bra så länge som möjligt. Jag är i graviditeten är jag nu i vecka 20, så jag är nästan halvvägs in. Så det känns så här, gud vad snabbt det går den här andra gången.
Ja.
Och jag vet att många sa det, just att man har fullt upp med en annan och det är så här, men så känns det verkligen. Att ibland bara, åh gud, att man nästan måste stanna upp och fatta att det kommer en bebis här om bara några månader.
Ja,
och sen har jag blivit 1 år äldre också sen sist.
Ja, grattis får jag säga på riktigt nu då till
tack
dig
så mycket. Och det är så här, så 33 är jag nu och jag satt och funderade på det här med åldersnoja. Har du det?
Nej, jag hade lite åldersnoja när jag fyllde 30 eller 29-30 där någonstans. Alltså jag började se på mig själv så här, men gud, nu är inte jag så jätteung längre. Och då fick jag lite åldersnoja. Men nej, det här släppt totalt nu. Ingenting alls faktiskt. Du då?
Nej, jag har inte heller. Jag är liksom fortfarande så här att jag på något sätt, alltså jag älskar fortfarande att fylla år. Jag går så här och njuter av så här. Och det är min dag idag. Alltså så här som ett barn, typ att det är min födelsedag. Så, men nu var det ju en måndag, så det var inte så speciellt. Men jag fick ändå så här, jag beställde min frukost på sängen till dagen innan. För jag bara, det är bättre att vi firar den på söndag när det är lugn och ro än för jag började tidigt på måndag morgon. Och så. Men då tyckte Lasse att det var roligt att överraska, så att de kom och väckte mig med frukost på lördag morgon, så att jag inte var beredd på det. Men sen kom mina föräldrar över natten, bara lördag till söndag, för de skulle vidare. Så jag fick frukost både på lördag och på söndag. Så jag har blivit så här storfirare i helgen. Så men det känns, jag tror att jag hade lite åldersnoja typ där runt 25 eller någonting. Men jag tror att det handlar mer om och jag befunderar varför. Jag tror att det handlar mer om lite så här allmänt vad man känner att man är i livet, och om man känner sig nöjd med det man gör då och hur ens liv ser ut och hur man känner sig och sådär. Så jag tror att det var liksom mer att då tyckte jag att det var så här, åh gud, jag är redan 25. Och
var du tillsammans med Lasse då?
Nej, då var jag i ett annat förhållande också. Så här, jag vet inte om det var kanske också att man kände att det inte var helt 100. Och att då kanske kändes det som att det togs ut som en lite så här åldersnoja. Men för nu är det så lustigt att nu är jag 33 och nu är jag typ bara så här, nu är man ju mer så här glad att man får bara bli äldre. Och jag tycker att man, eller jag upplever själv att man liksom mår bättre i sig själv och man känner att man bryr sig mindre om vad andra tänker och tycker och sådär också ju äldre man blir.
Ja, alltså man vill ju verkligen inte backa tillbaka i ålder. För det är också likadant så här, att jag mår bättre och bättre mentalt och trygg i mig själv ju äldre jag blir. Ja, verkligen. Men hur är det annars då? Hur går träningen till exempel?
Den går bra. Jag började ju yoga för några veckor sedan. Och jag har hållit, alltså jag yogar 2 gånger i veckan, ungefär 30 minuter.
Hur yogar du då? Alltså kör du själv hemma?
Nej, jag just nu kör jag faktiskt efter något så här, ja, alltså hemma, men med något så här gravidyoga-program.
Just det.
Så det är till och med samma program, så jag börjar tröttna lite grann, men alltså det är ändå samma så att jag kommer in i det. Och jag känner att det är skönt, för det är mycket så här rörlighet för bröstrygg, för jag börjar vara ganska så här stel, känner jag upp det. Och så är det lite för höfter, men där är jag lite försiktig med att jag känner lite av fogarna och så där efter vissa rörelser, så jag försöker bara att inte ta ut dem så djupt, den rörelsen eller så. Men så det är jag nöjd med, att jag har hållit, jag har faktiskt precis yoga nu innan vi poddar också, så jag är liksom i så här bra mode.
Åh, oh, men gud vad skönt.
Och sen utöver det så har jag tränat styrketräning, lite så här helkroppspass, åtminstone 2, ibland 3 pass per vecka. Så nu är jag ju mitt allt uppe så här att jag ändå tar mig tid till träning nästan 5 gånger i veckan. Men det är ju så mycket kortare pass. Jag är, alltså som yogan är 30 minuter och mina styrkepass är, alltså jag är oftast klar på 45 minuter. Att jag gör ganska så här snabbt och effektivt. Till skillnad mot förut när jag tränar 4 gånger i veckan. Men då låg ju passen ofta på 90 minuter och på en helt annan, vad ska man säga?
Intensitet.
Ja, och kvalitet och fokus på ett annat sätt liksom. Så men det är ändå skönt att känna så här, det funkar verkligen för mig nu, liksom att jag försöker träna ofta med lite kortare och inte så tuffa pass, utan bara liksom mer tänka att det är skönt att röra på sig. Så det, så sen så känner jag så här, jag saknar ju sprinten såklart. Och framförallt nu, för nu är liksom tävlingssäsongen igång.
Ja.
Alltså det är ju, vad är det, tre veckor kanske till SM, inomhus SM. Och då har ju folk nu börjat liksom göra, tävla och testa formen och göra resultat. Och det är ju liksom alla de här som man brukar tävla mot. Och jag tycker det är så himla kul att, alltså sitta och följa. Men jag kommer på mig själv också att jag är nästan så här stalker på. Så att om det är någon av dem som tävlar som lyssnar på vår podd, så ni kan bara ta och skriva ut era resultat direkt på Insta, så att jag slipper göra research och gå in på alla tävlingssidor och liksom snoka fram alltihopa.
Men blir det så här, kan du bli stressad av det, eller blir du mer inspirerad och tycker att det är härligt att följa?
Jag blir inspirerad, och jag tror att det är mer att jag så här, varför jag sitter och söker upp deras resultat och vilka som sprang i samma hit. Det är liksom inte, alltså egentligen är det inte så här att jag behöver kolla vilken form de är i, för det spelar ingen roll i och med att jag inte tävlar mot dem. Men det är på något sätt för att få leva mig in i tävlingen och veta så här, liksom hur ser det ut, som att alla sprang bra eller sprang alla lite sämre, var det dåliga banor, alltså så här, det känns som att det är mitt sätt att leva mig in i, att få vara med på startlinjen.
Du får en del av det fortfarande ändå.
Ja, så då liksom så jag liksom detektivar och bara letar upp alla resultat på. Ja, men det är väldigt kul att se, och vissa har redan kommit igång med jättefina resultat, så det är så spännande att få följa deras säsong. Och sen fick jag liksom så här, då kände jag ändå lite, du vet, för när jag i somras så var jag ju med på Bauhausgalan. Och det var ju, det är ju en GP-tävling. Och den fick jag ju söka till då. Det var ju liksom inte att, det var inte självklart att jag skulle få vara med, utan jag fick ju skicka in en ansökan och skicka in mina personrekord, och sen fick jag vänta på, beroende på vilka andra som har tackat ja och så här, om det fanns plats för mig att vara med, för de gick på resultat och så. Och så fick jag ju vara med på den, och det var ju det som var jättestort för mig. Och nu har jag ju fått på mejlen inbjudan till GP-tävling i Sätrahallen.
Nej.
Och det, ja, så nu har jag inte, nu hade jag inte ens behövt söka för att vara med, utan nu har jag fick en inbjudan till att vara med på en sån motsvarande, fast då inomhus.
Det är lite stort ändå.
Ja, så jag blev så superglad, och det är ju häftigt. Men man fick ju tacka nej direkt, för jag bara, nej alltså det går ju inte.
Nej.
Men det var ändå så här häftigt, och jag bara, åh, jag vill tävla.
Ja, jag förstår det. Du kommer kunna göra det sen ändå.
Ja, bara. Jag kommer. Hur är det med dig? Vad har du gjort de senaste 2 veckorna?
Ja, vad har jag gjort? Alltså, jag har bland annat varit hos Rud i Stockholm, fysioterapeuten. Och han har ju hjälpt mig. Och jag känner så här, för första gången på väldigt länge, att jag är väldigt hoppfull. Jag tror verkligen att det kommer bli bra på relativt kort sikt. Alltså han fick mig att hoppas på det och tro på det. Och jag tror att det kommer vara en del i min liksom återhämtning på något vis. Att jag tror på det själv. Och det som han upptäckte som var väldigt intressant. Jag har ju, som de flesta vet i podden, jag har ju en fotskada sedan augusti. På vänster sida av en paddelträning egentligen. Och jag har en meniskansträngning på höger knä, insida knä. Och det som Rud kunde se ganska direkt när han kollade på mig, jag bara stod upp, så anade han direkt så här: okej, okay, jag tror jag är för fel. Han sa ingenting till mig först, han gjorde undersökningen också först då. Men det är att jag har en väldigt inaktiv högersida bål och då också väldigt inaktivt högersäte. Så när jag liksom är i rörelse, när jag springer, när jag går, när jag kör styrkeövningar, så har jag typ ingen anspänning på högersida bål eller sätet.
Och men det är något jag har känt liksom av. Kan du känna av det typ i träning eller när du springer? Eller var det liksom någonting nytt för dig det här?
Nej, men det här var nytt för mig faktiskt. Men jag känner mig ju ojämn när jag springer. Och det har jag gjort länge. Jag springer väldigt olika på höger och vänster sida. Och frågan är vad det beror på. Jag har fått andra teorier tidigare till mig. Men det här var ett helt nytt sätt att se på kroppen och på hur jag rör mig. Som han kom med. Och det känns som allt föll på plats på något vis. Jag bara liksom förstod precis vad han menade och kände att det här är ju, det måste vara det här som det beror på. Han såg på mitt högerknä då, som jag är svag på högersidan just, att det faller in i pronation i varje steg. Så när jag utför steg så kommer högerknä in i pronation. När jag liksom går och springer så kommer högerknä in i pronation. För att där får jag liksom rädda upp hela steget, knät då, istället för att höften och sätet och bålen ska liksom hålla upp steget, så får ju högerknä ta allting istället. Så det faller in i pronation och det är då antagligen anledningen till att jag har ont i högerknä och haft det ganska länge nu.
Med menisken där liksom?
Ja, menisken, precis. Eller vad det nu är. Han sa inte menisken till mig rakt ut, men jag sa det till honom när jag kom dit. Så att jag vet inte om det var menisken eller vad det nu är, men det är en överansträngning i alla fall i knät. Foten då på vänster sida, som han sa då, beror ju där troligtvis på att min vänstra sida får ju ta väldigt mycket i varje steg av kraften. Så vänster sida får ju styra kraften hela tiden och steget, vilket gör att min vänster fot blir väldigt liksom ansträngd hela tiden och får jobba hårt. Och han tror då att i den här paddelträningen så var det bara, det var för mycket för foten och då brast det liksom. Så där har jag en överansträngning i båtbenet, tror jag att vi kommer överens om på grund av det.
Okej. Okay.
Så nu så måste jag alltså börja lära mig använda höger sida bål. Det är liksom mitt fokus just nu. Så att jag kan liksom börja använda kroppen på ett mer jämnt sätt. Och det ska ju då göra att jag anstränger mig mindre höger knä och foten.
Intressant. Men vad har du fått för övningar då till exempel för att få till? För jag tänker, bålen känns ju som en helhet liksom.
Ja,
så hur gör du för att känna att du verkligen kopplar på och får med dig höger sida nu då?
Det jag fått göra, jag har varit på ett besök än så länge. Och det jag fått göra än så länge, det är att först så ligger jag ner på marken och så har jag fötterna uppe på typ en soffa eller en bänk eller någonting. Så jag är avslappnad i bålen, så ryggen hamnar ända ner också mot golvet. Så jag ligger rakt, rak linje. Och så börjar jag bara andas. Jag håller en hand på bröstet och en hand, vad ska man säga, nere på magen, långt ner på magen. Och så andas jag bara med magen samtidigt som jag ska anspänna hela bålen. Så jag känner liksom, man kan känna det också på sidorna på höger sida bål. Om det är anspänning på höger sidan där, så gör jag rätt. Är det inte anspänning på höger sidan, så gör jag fel. Så jag håller på att lära mig just bara, det är första steget, att lära sig hur känns det när jag spänner hela bålen samtidigt. Och nästa steg, det är att göra samma sak fast man ställer sig upp istället och gör typ ett utfallssteg och fortfarande känner att man har aktiviteten i bålen, att man använder det större, att man breddar bålen. Det blir som en cylinder, som du använder hela cylindern och inte bara halva, utan du måste använda hela för att liksom stå rak och för att kunna hålla liksom. Så jag får jobba med sådana liksom små övningar och som han sa, även ute och går, när jag liksom, vilken övning jag än gör i gymmet, att jag innan jag gör övningen så ska jag spänna och känna anspänningen innan jag går ner i övningen. Så det blir det första jag får göra. Och jag ska dit nu igen nästa vecka faktiskt, på nästa besök. Och då kommer vi gå igenom lite igen och gå igenom lite olika nya övningar som jag kommer få av honom. Men han knäckte ju också. Jag har ju, hade ju en höger höften, var också väldigt stel åt ett håll. Så den knäckte han till ganska rejält, så att jag fick ner liksom fötterna är i samma typ infallsläge. När man faller in fötterna, man ligger ner rakt långt på ryggen och faller in fötterna så långt man kan mot golvet. Så var liksom rörligheten på vänster 70% och 40% på höger. Så jag var jätteojämn liksom i rörligheten. Så den har jag fixat till nu. Så att jag hoppas liksom att några behandlingar och ser ut här nu på under några månaders tid kanske. Och massa rehabövningar med styrka bland annat kommer. Han var ju hoppfull. Alltså han tror på riktigt att det här är 6-8 veckor, tror han.
Åh, gud vad härligt.
Så kan jag liksom, så att, ja.
Jag tänker att det är viktigt också att du märker att han tror på det. För att du behöver ju också tro på det, tänker jag, för att det ska bli så bra som möjligt. Precis. Och då måste man ju känna förtroende också för den man jobbar med liksom.
Ja, så jag har liksom redan nu börjat våga liksom använda foten på ett annat sätt. Alltså den använder jag mer som vanligt nu. Förut så här felbelastad, jag gick det konstigt för att skydda den liksom. Men nu känner jag att jag börjar liksom använda den som jag gör med höger. Så att det känns, alltså jag är mer jämn i allt jag gör just nu i stegen. Mm. Det är jätteskönt.
Jag gick ju till Rudd förut då när jag tävlade i CrossFit framförallt. Och vi jobbade också, jag känner igen det här med bålan. För att jag tycker mycket av hans tankesätt och sånt utgår ju från bål. Efter att man behöver liksom ha styrkan där för att det går ju liksom vidare ut i kroppen så som det har gått nu till ditt knä.
Precis.
Och fot. Så, och jag kommer ihåg att han förklarade, för vi jobbade precis med det där samma sak, att jag skulle hitta bredda midjan och liksom hitta liksom trycket i hela cylindern som du säger.
Ja, ja.
Och det är någonting också jag har tagit med mig och jobbar mycket med mina PT-klienter. Att faktiskt känna att de kan aktivera hela. Och inte den här crunch-aktiga. Så här, som Rud brukar säga, så att man ska ju inte spänna för, så som när man gör försöka få fram ett sixpack.
Nej, precis.
Alltså man ska inte cruncha ihop och försöka få dem i magrutorna. Utan det är så här, för då blir det att vi bara spänner fram till också. Att man inte får funktionen i det. Och jag hade nog lite innan jag började med CrossFit och liksom mer den här atletiska, så verkligen så hade jag gymmat mycket och hade lite mera, om man kan uttrycka det liksom mer, lite mer mot en så här fitnesskropp kanske. Att jag hade ganska tydliga magrutor, skarpare, liksom så här, ganska liten midja och den typ av form. Och då kom jag att han sa det, liksom så här, ska du bli duktig på CrossFit och bli starkare i de här övningarna, då måste vi träna bort din midja. Och du måste liksom bli du måste bli liksom mer som den här cylindern. Och det köpte jag, alltså när vi liksom så här, för jag ville ju verkligen bli bra på idrott. Så att vi jobbar jättemycket att försöka få liksom bort den här timglasformen, utan verkligen kunna bredda ut och stärka upp i hela. Och jag förklarade det så bra då också, med tänkte så kan hjälpa lyssnarna att förstå funktionen. Och det var så här, om man jämför med att man har en PET-flaska.
Så det visar här med också.
Ja, precis. Som PET-flaska. Om vi trycker in den liksom från ena hållet, så att man typ som suger in naveln, alltså så som det blir om man bara crunchar och spänner. Så man trycker in PET-flaskan lite från ett håll, då går den här flaskan väldigt lätt att bara vika ihop. För att den liksom den är svag åt ett håll, blir det. Men om man däremot så här blåser upp PET-flaskan så att den fylls upp och blir liksom med att luften spänner ut åt alla håll, då går den liksom inte att böja. Och att det var liksom hur han förklarade den här cylindern i bålen, att man behöver kunna trycka ut och skapa ett tryck runt i hela bålen.
Precis.
Och inte bara från ett håll.
Ja, det är exakt det jag jobbar nu med. Det är verkligen det. Att få till det.
Mig har det hjälpt jättemycket. Så jag känner, jag tror också absolut att det där är bra för all form av så här prestationsträning. Alltså när man ska bli starkare och inte bara kanske det visuella.
Precis. Nej, så jag skulle verkligen vilja rekommendera er lyssnare som liksom har problem eller någonting. Rud är fantastiskt bra. Så att, alltså, kontakta oss om ni vill ha kontaktuppgifter eller vad som helst. Så Klinik Var och Rud finns ju han på i Stockholm. Jätteduktig. Sen så har jag blivit intervjuad i en annan podd här också. I Triathlonsnack.
Nej, vad kul! hur känns det?
Det var jättekul att de skrev till mig. Men vi pratade faktiskt mest om löpning, gjorde vi. Så de ville väl ha den kompetensen mest från mig, om man säger. Men vi kom också in såklart på min simsatsning och kommande cykelsatsning.
Roligt.
Och de peppar mig ganska mycket där, så att du kommer fastna i triathlon, vi vet det. Det gör alla som börjar som du sådär. Så att det kanske blir så. Vi får se lite.
Och det finns ute nu, det här avsnittet, eller?
Det finns ute nu, det gör det.
Då ska jag lyssna och se vad de har snappat upp med din träning.
Ja. Ja.
De försöker dra över dig till triathlon-sidan.
Ja, men lite så. Och den ena tjejen skrev till mig igår: är det så att du behöver en swimrun-partner så finns jag. Ja. Jag har fått massor sådana inbjudningar från tjejer som vill simma med mig swimrun i team i sommar.
Jaha.
Ja, det är typ 4-5 stycken som har skrivit till mig. Ja. Så att, och min sambo vill också simma med mig. Så att vi får se, jag har många alternativ där.
Men är man alltid är det ofta att tävlingarna är i team eller lag liksom?
Jag tror att det var förut så har det varit faktiskt så. Bara tror jag. Jag är inte helt säker. Men numera så finns det vissa tävlingar som har också att man är ensam faktiskt.
Ja.
Så det är både och tror jag som finns just nu.
Ja, för jag tänker,
men mest
när
så är det team.
Ja, för jag, när jag tänker så har jag ofta sett att, man, att de flesta är 2-2 när de gör någonting.
Ja,
på swimrun.
Ja. Men jag inser ju mer och mer att jag måste börja cykla snart. Jag har inte börjat cykelträna än.
Du får börja gå på spinning i alla fall.
Jag får köra spinning först tror jag. Ja, jag tror jag måste göra det. Jag är lite så småstressad över den nu faktiskt.
Ja, så min kollega Lena som jobbar i studion, hon är också så här, hon ska iväg på någon till Kanarieöarna med sin killes familj, och du vet han är så här cyklar och de har liksom så här planerat att de ska cykla mycket när de är där.
Ja.
Så hon har också så här lite panik, för man vet ju också hur ont man får om man inte har.
Ja.
Så nu kör hon ändå att hon hade planerat in att hon ska ändå hinna så här, typ gå på 8 spinningpass innan resan. Igång. Så nu är hon ju ändå igång. Jag tror att det där är smart just när man ska ha framför sig mycket cykel. Man måste börja vänja. Som en löpning också. Man måste börja vänja kroppen med. Bara för att jag vet ju hur ont man får när man inte har cyklat på länge.
Och så, ja, både det och att det är mentalt väldigt jobbigt tycker jag att cykla.
Ja.
Jag tycker det är så här. Det är så skillnad. Alltså, springa, det är så fri i löpningen. Liksom, sätta hela kroppen med cyklar med fast på en cykel. Alltså, det blir liksom en annan sak.
Ja.
Och vänja sig med det. Mm. Det blir spännande. Men nog om oss kanske nu då, och vad som har hänt.
Ja.
Vi fick ju in en lyssnarfråga förra gången som var väldigt intressant. Mm. Och som var lite för stor för att liksom ta upp snabbt, så kände vi. Så vi ville ha det med till ett enskilt avsnitt. Och gå in djupare på den helt enkelt. Ska jag läsa upp den här, Sara?
Ja, nej, men gör det.
Det var en tjej då, jag behöver inte säga namnet, men det är en tjej här som skrivit till oss. Så här. Har ni varit med om att löpningen blir ett tvång? I så fall, har ni tips på hur man tar sig ur det? Jag har fastnat i en vardag där jag springer mellan 12-20 kilometer varje morgon. Det får mig att må bra, men om jag hoppar över det så får jag ångest. Det är svårt att hantera. När jag pratat med en vän om det så får jag svaret, bara pausa en dag. Hur svårt ska det vara? Men det är just det. Löpningen får mig att må bra även om det sliter sönder mig i perioder. Har ni tips på hur man kan tänka och lägga upp löpningen för att det inte ska vara ett tvång? Jag vill också säga stort tack till er. Ni är podden galet bra. Längtar alltid till nästa avsnitt. Det var hennes fråga.
Mm. Och det gör lite ont i hjärtat tycker jag.
Ja, men det gör det lite grann. Men...
Mm. Mm. Har du upplevt det här själv någonting? Eller någon nära?
Alltså... Jag känner igen det här lite grann i mig själv faktiskt, som i perioder så, min löpning. Men jag har liksom inte haft den här ångesten som hon beskriver, så jag tror att hon är snäppet liksom i värre fas än vad jag har varit i så. Och jag ser väl kanske att det är ett ganska allvarligt problem. Det här ser man ju liksom när löpningen går från någonting som är väldigt hälsosamt till en hälsofara egentligen.
Mm.
Och i hennes fall så har det blivit ett slags beroende. Alltså som vilket beroende som helst, tänker jag. Som hon,
ja, precis.
Hon behöver ju på något vis få hjälp att komma ur det här. Framförallt, hon vill ju hålla för allt för långsiktigt, tänker jag också, i löpningen. Och som person och ha hälsa med sig på lång sikt, då behöver hon liksom få hjälpen, absolut. Har du varit inne i det här, Sara, på någonting? Känner du igen det här någonting om dig själv?
Ja, alltså jag får gå ganska långt tillbaka, men jag tror att det är därför också det gör ont i hjärtat, för att jag har, när jag var yngre, alltså nu är det ju, det här är ju över 10 år sedan, så det, och det känns liksom som ett annat liv på något sätt, i och med att jag inte identifierar mig alls längre med den känslan, men ja, jag har haft, men det var inte just löpning, men det var träning. Alltså det var allmänt, det var ju blandat löpning också, men det var den känslan av att jag mådde bra av att träna och gjorde det mer och mer. Men att det då gick över också till att om jag inte gjorde mina pass eller så, så fick jag ångest. Och det är ju där det blir någonting fel.
Precis.
Och i mitt fall var det dessutom att det gick så långt att det gick, att det även blev kopplat då med kost också. Att det blev som ett kontroll på bägge och då är det, då är man illa ute. Alltså, nu nämnde hon ingenting med kost. Så att jag hoppas att det liksom så här är bara löpningar säger jag nu ändå. Men det här typ av beteende är ändå väldigt vanligt att tippa över på både och efter ett tag om inte annat.
Och när det är både också pratar med ortorexi ofta. Fick du diagnosen ortorexi då?
Nej, inte diagnosen. Eller jag vet inte. Alltså det vi fokuserade på var att få hjälp. Så jag fick professionell hjälp. Men framförallt hade jag själv kommit till ett stadie där jag verkligen ville må bra. Och jag tror att det liksom är det viktigaste. Och det tror jag att hon här tjejen också, i och med att hon faktiskt skriver till oss, så känns det som att hon själv känner att det här är inte på den väg hon ska vara.
Nej, precis.
Så någonstans verkligen, så tror jag att hon vill själv. Och det är ju egentligen det absolut viktigaste. Så jag tycker att det blev att jag fick, alltså när jag väl fick hjälp, eller och framförallt när jag väl satte ord på mitt problem och erkände det för mig själv och erkände det för andra, så tycker jag att det gick hyfsat snabbt ändå till att komma tillbaka på rätt spår. För att det blev på allvar.
Vem fick du hjälp av? Var det en läkare, var det en psykolog eller vem var som hjälpte dig?
Först så, alltså egentligen var det så här att på mig så blev det ju att det syntes utanpå för att jag gick ner för mycket i vikt. Men varför jag vill ändå så här, varför jag kopplar ihop det här med, för det började precis på samma sätt. Det började med liksom så här, att jag mådde bra av att träna, det var bra att träna, så jag var ju hälsosam, och så att det sen drar iväg till att jag måste träna för att annars fick jag ångest eller kände mig dålig eller sådär. Så det började ju där, men sen så började jag ju kontrollera kosten också ifall att jag inte hade tränat tillräckligt mycket, så kanske jag åt mindre. Alltså att jag började liksom kompensera dem båda mot varandra.
Ja, precis.
Och då syntes det ju ändå mycket på mig till sist. Och då var det mina föräldrar som sa liksom så här att om inte du liksom har svängt där och liksom gått upp om 2 månader så kommer vi måste liksom göra någonting. Och då försökte jag på egen hand, men den där ångesten kan ta över. Så att jag hade ju snarare gått ner ännu mer när vi sågs nästa gång, och då tog de tag i det. Så det var mina föräldrar som ändå så här, vi kan inte titta på längre. Och då gick vi och pratade med en psykolog. Och jag minns inte så mycket av de träffarna. Jag gick inte så ofta, men det var, för mig blev det då på något sätt allvar. Och jag ville liksom så här, okej, det här är inte bara mig. Alltså så här, det här är inte bara liksom så här att så här kan jag hålla på. Utan det kanske också var lite att jag kanske behövde att någon annan sa åt mig. För att jag kanske trodde att det inte var så stort problem, för att det var bara inom mig. Men att det blev större när det var att någon annan också sa till liksom.
Ja, verkligen. Men kommer du ihåg vad det var som gjorde att du kom ur det? Eller är det lite för luddigt för vad det var, liksom, vad bidragen, vad det hjälpen du fick, vad det liksom att du insåg att okej, det här är inte bra, nu måste jag börja jobba målinriktat mot att bli bra. Alltså vad vändningen liksom?
Jag tror att det var liksom så här att, alltså inre drivkraften, ja, och jag började känna att jag tappade mig själv. Jag började känna så här att jag har alltid varit en så här glad och social person. Och när det här gick ut över att jag hoppade över sociala grejer, jag var typ rädd att missa mina pass, för om man skulle åka bort över en helg så kunde jag vara stressad av att hinna måste kompensera innan efter, alltså så här. Så det här tog liksom över vem jag var, och då blev det liksom också så att jag måste börja hitta tillbaka till vad är det som var viktigt för mig med träningen, och vad är det som egentligen får mig att må bra av träningen, vad är det här hälsosamma må bra, och faktiskt sätta ord på vad är det jag behöver prioritera i min träning för att få ut må bra känslan. Och inte bara fastna i det jag håller på nu. Så att det var nog att jag måste börja identifiera för mig själv.
Kan det vara ett första steg för henne, tänker jag göra? Eller första steget kanske är att ta hjälp först.
Ja, men precis. Och sen... att fundera nästan så här. Jag tror, absolut, första steget tror jag att är att prata med folk. Och då är det ju så som hon säger, när någon säger så här, men det är väl inte så svårt, det är bara att hoppa över. Och det är ju en frisk människa som säger så. Och i och med att hon känner att det inte är så enkelt att bara hoppa över, så är det ett problem.
Ja.
Så bara där så har hon ju, kan hon identifiera sig med att det här är ett problem för henne. För att en frisk människa säger så här, men det är väl inte så svårt. Det är ju bara att inte träna idag. Spring inte.
Lättare sagt än gjort för henne.
Exakt. Så jag tror att hon behöver nu liksom så här få prata med någon som lyssnar på henne. Skriva ner hur hon känner. När hon känner olika saker. Sätta ord på, liksom så här, vad är det... Varför springer jag? Varför springer jag varje morgon? För det är ju inte liksom heller en kort sträcka hon springer.
Nej, det är upp till 2 mil. Ja. Det är ju långpass. Ja.
Och sen liksom, vad är det av de här passen som får mig att må bra? För jag tror absolut att hon mår bra när hon gör det. Jag tror att hon mår bra, hon känner sig hälsosam. Jag tror att hon känner sig bra självförtroende, glädje. Hon njuter för stunden. Ja. Men det är det som är problemet. Jag tror inte att den här positiva känslorna som hon får av löpningen. Jag tror att den är väldigt kort för stunden. Och på sikt kan det bli mer destruktivt. Och liksom mer det här att det blir ångest om man inte gör det. Som hon nämner. Så att börja fundera på, vad är det som får dig att må bra? Är det liksom att du springer och rör på dig? Det kanske är att du kommer ut i frisk luft. Det kanske är att du får egen tid. Eller så kanske det är att du känner dig duktig. Och är det den här duktighetskänslan som... Nu är det inte bara från mina erfarenheter, utan nu är det också många klienter som jag möter på det här, eller andra tjejer. Så att den här duktighetskänslan, om man får den från träning, ja, det kan vara bra för att hitta motivationen, den är bra. Men då är det också att fundera så här, behöver hon känna sig duktig av att springa? För uppenbarligen så är hon ganska bra på
kan
det redan.
Kan hon byta ut det mot något annat kanske i livet också?
Ja. Så att det är liksom så här att söka de här kickarna, att känna sig bra. Det är jobbigt om det blir man sjuk till exempel och inte kan springa på ett tag. Och att hon då inte får känna sig bra. Då behöver hon ha någonting annat som också kan ge henne den här duktighetskänslan. För jag tror att det är ganska vanligt att det är personer som... vill vara duktiga, som gärna vill prestera och vara bra på flera plan, som har lätt att också hamna i det här. Och det är sällan okunskap i träning, utan ofta är de ganska duktiga på träning och hälsa och så.
Ja, jag tänker så här, ja, men typ som så här första steg för att komma från det lite, som man kan testa, tänker jag, som just för att, som du sa, så här, ersätta med någonting annat, den grejen tänker jag på. Alltså hon skulle kunna testa typ en morgon att istället för att gå ut och springa sätta sig på yogamattan och stretcha lite med en kopp kaffe eller vad som helst. Någonting annat, och testa och fokusera på det istället. Vad händer i henne då? Om det kan vara ett steg till att liksom få bort något pass ibland. Att göra någonting annat, samma tid kanske, som hon är van vid. Eller ta en skön morgonpromenad, en kort runt kvarteret för att få frisk luft. Kan det räcka för att de ska få stilla behovet lite grann? Och vad händer inom henne då?
Precis.
Kanske.
De omplacera lite den här rörelsen och då också se om det går att just föra över på någonting annat, eller är det just löpningen? Ja. Testa hur känns det om man springer 5 kilometer på morgonen istället för 10.
Ja, för jag tror så här att man kanske måste gradvis minska, tänker jag, löpningen. Det är svårt att bara säga, nej, nu får du inte springa alls. Tänker jag spontant att det kan bli jättejobbigt för hennes huvud då bara, inte springa alls på en vecka, det blir för mycket, ett stort steg. Men att gradvis minska, springa 2 dagar i rad och sen köra 3:e dagen, då kör man någon så här stretch på yogamattan. Och så kör man 2 dagar till man springer, så kör man morgonpromenaden efter, bara för att minska lite grann i taget. Tills man kanske kommer till varannan dag, känns ju mer kanske hälsosamt i hennes fall på sikt. Att det kan vara målet att komma till varannan dags löpning.
Ja, alltså jag kommer ihåg, för att jag stöter ju på det här ibland, att jag märker att det är kvinnor som ska träna 4-5 gånger i veckan, de ska cykla till jobbet, de ska de har ofta så här mellanchefer eller någonting, alltså de har ganska mycket så här prestation på jobbet också. Och just att de ska träna så himla mycket. Och att om jag drar bort det så känner jag att det är så här, det är inte skönt för dem att bara säga, åh, då får jag en ledig kväll. Utan det blir nästan en ytterligare stress.
Precis.
Så då brukar vi också få börja med det här att identifiera, vad är det som känns bra när du tränar? Vad är det som gör ångest om du inte tränar? Att bara försöka, det är svårt, men försöka sätta ord på dem till sig själv. För det som du sa också, så att det kan vara ett beroende. Precis som vilket beroende av alltså man kan vara beroende av vad som helst. Men oftast är det ju saker som får en att må bra i stunden, som man har lätt att bli beroende av.
Precis.
Och träning är ju ett av dem. Det kan också, det skulle kunna vara ett glas vin också. Och så där. Och det är ingen, det är klart att man kan njuta av ett glas vin. Men behöver man dricka vin varenda dag för att slappna av och njuta, då är det ju inte bra.
Nej, men precis.
Så det är ju lite det här samma tänke. Men alltså, så börja försöka sätta ord på vad i träningen är det som får mig bra. Vad är det jag tycker är roligt med att träna? Och vad är det som ger mig mest ångest? Och sen som du var inne på, att just minska ner volymen lite grann. Och där vet jag att både då när jag själv gjorde och med många, att det får inte vara för stort hopp. Jag kommer att jag hade typ att jag fick träna 5 pass i veckan. Idag är ju 5 pass i veckan för mig mycket.
Ja, precis.
Men då kommer jag att jag hade varit så här 5 pass i veckan, och jag hade till och med så här ett häfte som jag också så här skrev ner. Och det här har också, jag vet att hjälpt vissa andra tjejer. Man har haft ett häfte som en träningsdagbok, men det står bara så här: pass 1, pass 2, pass 3, pass 4, pass 5. Så man sätter i ordning på söndagen. Och sen behöver man inte planera alla, men det är de 5 passen som du får fylla. Och då måste vi börja själv fundera så här: okej, okay, men om jag bara får träna 5 gånger i veckan, vilka pass är mest värdefulla? Och vilka tycker jag att det är roligast? Och ju, där kommer jag ihåg att typ jag hade så här, men på onsdagar, det här var så här, och på onsdagar så tränade jag ihop med några kompisar. Och det var inte den bästa träningen enligt mig, men jag kände ändå att den mår jag faktiskt bra av, och jag tycker att det är roligt varje gång vi är där och vi hänger. Så då var ju den så här, ja, men då är ett pass även, och då ville jag gärna säga om jag kan springa lite innan eller springa efter, alltså så här, men det var så här, nej. Ett pass är ett
pass.
Det tror
jag är jättebra. Jag tror det är jättebra att börja föra träningsdagbok för henne. Som du säger, lägga in de passen hon får köra. För då tar hon ansvar liksom lite mer för sin träning då. Och det kan ju bli en grej så här, att hon styr den på det sättet, kan bli så här, att då känner hon sig kanske bra i det också.
Ja, och sen om hon säger, ja, men jag kanske gillar att springa på morgonen, men då är det så här, okej, men vilka morgnar njuter du mest? Är det kanske någon morgon du börjar lite senare på jobbet, eller den där söndagen när du kan äta en god frukost efteråt liksom, och sitta kvar i soffan? Eller så, så, här, så att du funderar också så här, för om du bara får ha 5 pass, då måste du ändå välja på något sätt börja sålla ut vilka som är bäst för dig på olika sätt.
Precis.
Så det är liksom så här, att börja liksom både minska ner volymen, men också då faktiskt reflektera efter. För att vi vill ju att hon här ska må bra, och vi vill ju att hon ska njuta av sin löpning. Och
ja, får det hon inte handlar springa... om egentligen. Ja, hon kanske började så med löpningen, att det var njutbart och hälsosamt och hon mådde jättebra av det. Men sen så går det lite överstyr. Jag tror det är jättevanligt att det är så.
Ja, jag tror att det är vanligt om man så här, du vet, börjar sätta upp mål och regler. Det här gäller ju både träning och kost. Men alltså när man börjar sätta upp så här, jag ska vara duktig och göra det här och det här. Så sen efter ett tag så blir de här målen och reglerna, de blir ju mer som att det blir dåligt om man inte lever upp till det.
Precis.
Det där upplever jag med kosten också. När det är någon som tar bort något så här, jag ska inte äta det. Så blir det så här att sen när den äter det, så blir det dåligt.
Precis. Sen kom jag på en annan grej hon skulle kunna testa, som jag bara tänkte att... Alltså ändra fokus från sig själv till andra. Alltså kanske bestämma en dag. Jag vet, det här är ganska lätt när man har barn, tycker jag. Jag kan vara så ibland när jag inte tränar så här en dag. Bestämma, nej, idag ska jag bara fokusera på barnen och deras aktiviteter. Det kan vara en lördag som jag bara fokuserar på dem hela dagen. Och deras kanske träning istället för på mig själv. Utan då blir det fokus på någon annan och träna på det än på sig själv. Inte alltid så här, vad ska jag träna idag? Utan tänk mer på, okej, idag går jag upp, nu för barnens skull. Vad vill ni göra idag? Vad ska vi göra för att ni ska ha en rolig dag? Och fokusera på det istället. Eller på sin partner, eller vem det kan vara. Men jag tror att ändra fokus, träna på det lite, kan vara bra också.
Och sen som sagt, märker hon så här, nej, men att hon har försökt lite av de här olika sakerna. Och det liksom blir inte bättre. Då är det verkligen så här, att ta hjälp. För man behöver oftast hjälp med dels att komma i en balans, alltså vanlig fysisk balans, att man äter och rör på sig lika, alltså lagom mycket, om man säger. Men man behöver också kunna få hjälp med att ändra sitt beteende, och framförallt att liksom ändra sina tankemönster.
absolut. Det är svårt att göra det själv kanske, när man har kommit så pass långt ändå, att man har ångest och liksom det här för att man inte tränar. Då tror jag att man kan behöva, man behöver nog oftast någon professionell hjälp eller något stöd hemifrån eller vad det nu kan vara i alla fall.
Ja. Ja, och sen som sagt, viktigast är att man vill själv. Och det verkar hon ändå, hon verkar ändå ha reflekterat över det här.
Ja, hon verkar redo för att ta hjälpen. Det tror jag verkligen.
Och jag tror att det är flera som kan känna sig träffade när vi pratar om det här också. Så här bara, åtminstone som lite periodvis eller någonting. Jag vet att det är också så här, det behöver inte alltid vara liksom ångest kring... Det behöver absolut inte handla med mat eller vikt eller den form av träning. Men det kan också vara att man kanske mår dåligt av någonting annat. Alltså det kan vara att man går igenom en skilsmässa, man känner sig stressad och någonting. Lite så kände jag mig också, så att jag var på fel plats i livet. Jag trivdes inte med...
man flyr från någonting.
Exakt. Så jag trivdes inte i skolan, jag trivdes inte riktigt med vännerna, jag trivdes inte... Så att det var som att jag gick till gymmet och sen så började folk där säga så här, shit vad duktig du är, gud vad, shit vilken form du är. Alltså så här, och då blev det som att det är klart att jag ville gå dit, för det var ju där jag fick bekräftelse kände mig bra. Och jag tror att det här också mår man liksom i ett... Man är kanske på ett ställe där man inte riktigt mår bra. Det kan vara jobbet eller relation eller vad som helst. Så börjar man liksom så här hitta lite en flyktväg.
Precis.
Så att det, även om man inte känner att man har ångest eller så, så kan ju det också vara för att man hanterar sin ångest genom att träna.
Ja.
Och det kan ju vara bra en period, men det kan också gå liksom att man tappar kontrollen över det.
Nej, jag hoppas verkligen att den här tjejen tar hjälp och får bra hjälp.
Ja, jag har kollat om det var i Stockholm. Jag har sett att i Stockholm så finns det ett ställe som heter Y-lab som jobbar mycket med ortorexi, men också, alltså jag tror att det är liksom...
Jag såg också när jag kollade upp det om dagen.
Ja, så att, och jag vet att även om man inte känner sig så här, nej men jag har inte ortorexi eller någonting, så att istället för att gå med det här själv, för att det är ändå ett beteende problem. Så att åtminstone kanske höra av sig dit, så att de vet så här, vad finns det fel på att få för mig? Och så finns det också online, så heter det Frisk och Fri, som också är framförallt för ätstörningar. Men även, jag tror att det här skulle man kunna få hjälp med också om man hör av sig, och om inte annat också, och det är ju online, så om inte annat kan de också säkert hjälpa en med att, vart man ska kontakta sig. Och vänta inte, för alltså så här blir det för märker man att det här tar mycket av ens energi, man tänker på det här varenda dag. Ja, nej men alltså det är en stor del av hur man lever. Då tycker jag man ska inte vänta tills att det är så här, syns att man har problem eller att någon annan måste ta tag i det. För att du kommer att tacka dig själv så snabbt direkt du mår bra. För att nu är det så här, jag trodde inte så att man kunde må så bra som jag mår idag. Och det sa jag även för 5 år sedan, även när det var närmare det där. Då tänkte jag också, men gud vad bra jag mår. Jag mår ju bättre än innan jag blev sjuk. Mm. Alltså för jag tänker att jag har nog alltid tänkt lite så här, vill jag ha kontroll och så. Och sen är det så här, nu när det har gått ytterligare 5 år så är det så här, gud, jag känner inte ens igen. Jag måste typ läsa gamla dagböcker för att komma ihåg hur den här personen tänkte.
Ja.
Så det går absolut alltså, att vi släpper det.
Ja, och det är, liksom och det är väldigt kanske hoppfullt och skönt för henne att få höra lite din historia där också, att det går att ta sig ur och må väldigt, väldigt bra i sin träning på sikt liksom, om man får rätt hjälp.
Absolut, och där har faktiskt det hjälpt mig också att träna prestationsinriktad, tror jag, att hjälper jättemycket när man tänker mer på, för då måste man också bli så här, man förstår vikten av att vila i träningarna, man förstår syfte med passet, man förstår helheten på ett annat sätt och man verkligen blir duktig, för att så att ibland tror jag att träna prestationsinriktad kan hjälpa också. För att, men då måste man gå in för det också. Och känna att man gör det på en nivå som man fortfarande kan vara motionär. Som man inte försöker göra som eliten. Man kan inte vara en elit samtidigt som
för
man...
För där kan jag uppleva lite att det är många motionärer som lite tittar på eliten för mycket. Ja. Lite känner jag av lite i alltså klimatet idag, lite träningsklimatet idag faktiskt. Och det finns ju risk med det också såklart. Men ser sig som en motionär och tränar ut efter det sen. Fast prestationsinriktat, det kan man göra.
Ja, alltså det kan ju vara att man ska springa någon lopp eller göra Vasaloppet eller någonting sådär. Men alltså sådär. Och så försöker man följa något program som någon elit liksom har gjort. Och det där är inte helt ovanligt att man ser. Och framförallt också om man ser på de här som tävlar i fitness. Att motionärer ska börja äta deras tävlingsdiet.
Ja.
Alltså det är, liksom, det är lite samma grej. Att man såhär, men där, i deras schema, där är det inte utrymme för jobb och socialt liv och att bara vara.
Nej.
Så man kan liksom inte leva bägge delarna. Och sen förstår jag, men elitidrottare har ångest för att den missar träning eller någonting. Det kan vara lite okej, tycker jag, för det är det den gör. Och folk har förväntningar på det. Exakt. Men har man inte andra som har förväntningar på ens prestation och sådär, då ska man faktiskt kunna må bra av sin träning, både mentalt och fysiskt.
Jag hoppas hon fick lite hjälp där i vårt svar i alla fall, och att hon som sagt hittar någon som kan hjälpa henne.
Ja.
Nej, men du Sara, det känns som att vi har pratat på här ganska mycket som vanligt. Vad händer för dig idag? Kommer du jobba någonting eller hur ser det ut?
Jag har lite jobb att göra, programplanering. Sen så ska jag nog bara ta en promenad. Det var rätt fint väder, det är kallt men soligt. Så jag ska försöka ta en promenad. Om jag inte hinner på lunchen så ska jag åtminstone hämta på förskolan gåendes. Eller lätt joggande. Så jag springer lite ibland. Men jag känner så här, det är inte att jag har blivit tung, men tyngdpunkten har börjat ändra ganska mycket på något sätt ändå. Så jag känner mig så, det känns bara klumpigt och jobbigt. Så att jag tänker alltid att jag ska intervalla, men det blir mest gå.
Ja, det duger det också.
Ja, vad ska du göra?
Jag ska jobba på lite här under dagen. Vi har ganska mycket projekt här nu i företaget på gång. Sen känner jag också så här, för det är soligt och snön ligger här i Motala faktiskt.
Jaha.
Ja, vi är chockade igår morse. Men gud, det snöar och barnen har varit överlyckliga. Så de åker pulka där på skolan.
Nej,
ja, så det blir väl säkert att jag ska ge mig ut på något sätt i alla fall idag. Får se om vi hittar på någon simtid i simhallen. Det är så svårt att få simtider har vi insett. Det är väldigt populärt nu att simma i Motala. Alla simmar.
Okej, okay. Vad bokar man simtid?
Nej, man åker ner. Det finns krolltider just utsatta. Och de krolltiderna som är ganska få i veckan, så när man åker på de tiderna så blir det proppfullt på banorna direkt. Liksom. Så vi försöker åka dit när det inte är krolltid. Och då får man ju anpassa sig istället då efter de som motionssimmar lite lugnare. Och då har man tur och så får man en egen bana. Men det kan också vara svårt. Så att det gäller att komma rätt timing. Det är ett problem faktiskt. Ja. Så jag hoppas vi kanske får till en simtid idag. Så ser det ut för mig.
Härligt. Men då hörs vi nästa vecka igen. Så har du så bra så länge.
Ja, detsamma.
Ni andra också. Ha det bra.
Hej då.
Hej.